Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Hi there.
Up, shawty.
Dygnade du för att titta på Grammys?
Halvt.
Du gjorde det?
Nej, men jag kollade på deras pre-show som var så dålig. Mm. Jag hade på den sista delen av den i bakgrunden. Mm. Och det var så hackig koppling till olika nominerades Zoom.
Nej.
Men alltså, jag kommer inte dygna för att kolla på Zoom-möten.
Nej.
Men sen så vaknade jag typ mitt i natten. Mm. Och var uttråkad. Så då kollade jag lite.
Okay.
Och det var ju faktiskt mycket bättre än deras pre-show.
Det var det.
Men det var någonting med hela stämningen.
Okej.
Okay. Som det känns som att det i allmänhet sakta men säkert varje år så bryts ju The Grammys och liksom glansen kring den ner. Mm. Och det är fler och fler kändisar som bojkottar, som ifrågasätter det systemet, och det blir mindre och mindre glammigt och kreddigt. Och det kändes lite som spiken i kistan att se folk reagera på sina vinster hemma i sina vardagsrum.
Mm.
Eller liksom även där i det här rummet där det inte var så många kändisar, det var typ de nominerade som var där.
Mm.
Och de gick upp på scenen och de var absolut nervösa. Jag hade också varit nervös för att prata inför Beyoncé.
Mm, mm.
Men det var inte samma så här kick, eller deras nervositet
de
var
inte.
Nej, och deras nervositet var liksom lite malplacerad när det inte var en stor publik. Och då kändes så här, då insåg man vilken social konstruktion det här priset är. Mm. Och allting som medföljer att vinna en Grammy, allting bara kändes fånigt, att de skulle stå där i nästan ett tomt rum och vara överlyckliga över en liten statyett som någon hade
så här, designat för 1000 år sedan.
Ja. Mm. Det bara viben var weird.
Som du hade gjort en vibe check
på årets
hade det fått?
Grammy, så är det weird. It was weird. Men det har ju varit med alla award shows det här året.
Ja.
Däremot uppträdande denna.
Mm.
Vad tyckte du?
Nej, men jag fastnade ju på Dua Lipa.
Mm.
Fint sagt. Jag har bara sett Dua Lipa. Jag fastnade för Dua Lipa. Men jag stängde också av typ så att det blev en feature, för jag bara, men
jag älskade Baby. Och jag tyckte han, när han klev in på scenen med Dua Lipa, älskar honom. Han är så himla charmig och rolig och gullig.
Jag gillar inte den låten, det är den sämsta på albumet.
I love it, men jag tyckte det var bra.
Hon är pushat den för mycket, men jag tyckte det var bra. Jag får inte lika mycket kickar av detta längre.
Nej, men alltså det var inte lika spännande. Och det är det vi har pratat om innan, att man aldrig insett liksom psykologin bakom att se en kändis i en studio med en live-publik. Att vi som tittare hemma i våra soffor, det finns någonting spännande i att se hela den sociala konstellationen. Samma sak med att se en full crowd och artisterna som uppträder framför dem. Nu blir det så himla... Det blir bara... Det finns inget kittlande i det. Nej. Och det är alltid lika intressant att inse, som sagt, vilken social konstruktion det är. De gör ju exakt samma sak på scenen som ifall det hade funnits publik. Men det är inte lika kittlande att titta på.
Nej.
Men förutom det så tyckte jag att alla var... De var jätteduktiga. Det var, de var ju bra. De kan sjunga och dansa, de där artisterna.
Ja, vi brukar ofta komma fram till att vi inte sitter och recenserar vad folk har uppträtt med.
Nej, det är lite tråkigt. Det är tråkigt.
Ja. Men jag tyckte det var kul att Kanye West vann årets kristna album, var det, va?
Det kanske det var. Det förtjänar han ju verkligen. Mm. Vem annars skulle det vara? Precis. Också att Beyoncé är nu den mest Grammy-vinnande artisten av män, kvinnor genom tiderna.
Äntligen.
Nej, men nothing else makes sense.
Nej.
Det känns som old news.
Och att Billie Eilish fick lite mer att ta med sig hem, va?
Det fick hon säkert. Folk älskar henne.
Mm.
Hon är så tråkig. Förlåt.
Har du sett dokumentären?
Nej, det har jag inte. Jag borde kolla på den innan jag uttalar mig om Billie. Har du sett den?
Jag har sett klipp från den. Och jag om allt jag pratar om den här podden. Nej, men den ska tydligen vara bra. Men,
ja, alla älskar den.
Men det jag har fastnat för är att jag tror att jag har samma tics som Billie.
Vad har du för tics?
Ja, för att jag har inte ens kopplat att detta har varit en grej hon har. Som hon får prata om att hon har mycket tics då. Mm. Och det är att du himlar med ögonen. Hon gör det tydligen hela tiden.
Jag skulle inte säga att det är tics du har.
Och jag gör det jätteofta. Folk tror att jag himlar mot dem när de pratar med mig.
Jag har i och för sig dålig syn. Så du kanske
jag kan inte ha dig som citat. Isabelle har ju flera gånger trott att jag, typ när hon kommer in och pratar med mig om något seriöst. Jag bara himlar.
Jag har aldrig märkt det. Men jag insåg också idag att jag inte har träffat en enda person som jag känner eller känner igen på stan på typ över ett halvår.
Och det är ju en varningstriangel.
Och det är ju inte för att jag inte
känner igen
någon. Utan det är ju för att jag inte ser utan glasögon. Och att jag kanske borde sätta på mig glasögon innan folk tror att jag är otrevlig som inte säger hej.
Lesson learned.
Ja, verkligen.
Not Azealia Banks sharing a convo with my creative director, Ryder, making fun of my arms like I don't pay his bills, question mark.
Ägd Ryder.
Oj, vad den här storyn på Instagram sände vågor över internet. Det är ju Sara Larsson.
Det är Sara Larssons creative director som tydligen är snubben som förlovade sig med Azealia Banks, friend of the show, känd från att gräva upp sin döda katt och koka den för att göra örhängen av den.
Som sen separerade och då sa Azealia att hon skulle behålla den här Menorah-ringen. Och sen gick de in i någon slags...
De släppte också en inspelad ljudfil eller på LP-format typ.
Ljudsex.
På deras, när de har sex. Så liksom en sextape fast audio.
Precis.
Som såldes för jättemycket pengar, men kryptovaluta.
Just det. Så att den är högt värderad kryptovaluta. Då var det så här några miljoner
dollar. Men alltså det är typ ett av de dyraste konstverken som någonsin sålts. Men
i kryptovaluta.
Det är en valuta som man inte riktigt kan använda till så mycket i världen.
Så är det med att det cashar ut den, antar jag, eller va? Jag fattar liksom
inte. Nej, men det är som en grej att kryptovaluta, man kan ju liksom inte casha ut det. Alltså det, man har man mycket bitcoins till exempel, då har man det inom på internet typ, men det går ju inte att konvertera till kronor till exempel.
Det tror jag att alla borde säga till alla så här girlboss-gäris där ute som ska så här satsa på Avanza-konton,
skulle...
att investera inte i bitcoins.
Jag skulle liksom vara dumma bättre koll på ekonomin än vad jag är. Och att jag absolut inte ska lyssna på ett endaste ord jag nyss sa. Kanske absolut går det kanske ut, men jag tror, jag vet inte.
Det är väl så, folk blev jätterika.
Nej, men rika inom citationstecken. Men också, vad är pengar ens?
Nej.
Det är små, alltså det är lappar eller siffror på kontot. Alltså, allting är ett skämt.
Michelle, don't get me started on this corner.
Börsmarknaden. Vad det nu var, att folk på Reddit har samarbetat för att få upp värdet av GameStop och hela den grejen. Och jag ringde min bror och bara, Douglas, jag fattar inte tweetsen just nu. Alla skämtar om GameStop och börsen. Kan
to the
förklara?
Moon. To the
och så försökte
moon.
Han förklara för mig vilket, och jag bara, at the end of the day, jag bara, vänta lite, så du förklarar för mig just nu att börsen är, ingen vet vad de håller på med och att allting är ett skämt. Han bara, yes. Så, anyways, Azealia Banks.
Just det, Azealia Banks. Just det.
Hennes ex-fiancé.
Ja.
Är Sara Larssons creative director.
Och creative director till rätt så många stora, ja, som jag
Grimes,
helt hade missat.
Kanye West.
Ja.
Men han är framförallt någon slags performancekonstnär eller någon slags konstnär.
Nej, men så att Azealia Banks har ju då bråkat med Ryder. Det är ju därför hon valde att lägga ut de här printscreenen. Och det var ju då printscreens från en privat konversation mellan Ryder och Azealia, där Ryder hånar Sara Larssons armar.
Ja, han tycker att de är tjocka. Mm. Vilket, first of all, i vilken värld är Saras armar tjocka? Second, så skriver hon, i nästa slide står det typ att ja, jag har gått upp i vikt på sistone. Jag är friskare och gladare och mår bättre än någonsin. Och den här besattheten av att prata om folks vikt måste sluta.
Mm.
Och anyways, är det någon som vet några andra creative directors jag kan jobba med? Vilket jag bara, first of all, sättet Sara hanterade situationen, otroligt.
Otroligt, otroligt.
Och jag vill att hon ska släppa diss track när hon säger typ, yes, my ass is thick and my arms match. Och verkligen äga det.
Äga narrativet.
Ja, ett ord vill slänga med.
Sen så fortsatte ju Azealia Banks att exposa Ryder. Då har hon skrivit, nobody want that thrifty ass watch. What do you want, Ryder? Och då svarar han, I want peace, we both know there was a lot of... Åh, gud, han är en
just
sån person.
Han anklagar henne typ för att ha snott hans klocka eller någonting.
Och sen så försöker han ju också då anmäla henne för att hon nu då sprider konfidentiell information som då är
att
sms.
Att han fatshamar så här liksom.
Ja, och då har hon ju valt att sprida att han tydligen filmar folk i hemlighet. Så att han har filmat henne, han har filmat Kanye West i hemlighet. Alltså han filmar folk som han jobbar med utan att de vet om det. För att han tror att han är någon slags... Och den, jag har inte förstått den här referensen, och du kan, om du kan hjälpa mig att förstå den. Men hon säger att han tror att han är en slags Epstein. And I'm dress confused.
Det är ännu en person som slänger sig med Epstein-referenser likt Max Eric. Och inte riktigt fattar vad det innebär.
Ja, så det är hennes take just nu i alla fall.
Ja. Jag känner att vi moved away från det han faktiskt sagt om Sara Larsson lite för snabbt. Vi läste bara upp
Sara
själv skrev.
Låt oss
men att
tillbaka.
Han kallar henne för Zara Armson. Han skriver, I'm serious, I think Z should get fatter and stop trying to be hot. Just be a fat bitch. Nej, men så den här Ryder-killen, skönsnubbe, kung och legend.
Ja.
Kan vi bara alltså...
Nej, men kan vi bara prata med Azealia Banks lyckades vara mitt i detta? Jag fattar inte.
Nej, det
hur
jag tänkte
det?
Säga, kan vi bara prata om Sara Larssons IKEA-samarbete?
Vill du det?
Ja, alltså my motherfucking kink är alla IKEA-möbler som är
set design.
Set design. Som sagt, den här Ryder-snubben då ligger bakom. Men de här borden, man ser de här tavelramarna på väggen, all of it, I fucks hard with it. Det här är a national treasure. Och jag vet att jag låter ironisk nu, men alltså jag var fullkomligt golvad av hennes uppträdande.
Kände du att du förlät hennes text?
Jag vill också göra jättetydligt, du säger förra avsnittet att du tycker att hennes album känns som B B-sidan på hennes förra album. Jag håller inte alls med. Jag tycker att det är ett jättebra album. Tråkigt att låtarna, majoriteten av dem släpptes för 1,5 år sedan.
Mm.
Jag vill också se lite improvement på engelskan. Förutom det, otroligt album. Så, alltså, verkligen. Ja. Ikoniska armar. Keep it up, Zara. J-Lo och A-Rod har gjort slut. Jennifer Lopez, Alex Rodriguez. Hur, det kommer vara svårt för henne att hitta en ny man som också bara går efter första bokstaven i sitt första namn, sen första syllable i sitt efternamn.
Ja.
Det är unikt med J-Lo och A-Rod. Ja. Starkt.
Det hade något.
Det här, av endast den anledningen, är de en power couple.
Mm.
Nej, men de har ju varit ett av de mest kända paren på sistone sedan de började dejta 2017. Han är tydligen jättekänd i USA som, jag tror, baseballspelare. Jag orkar verkligen inte kolla upp vilken sport det är. Och de så här investerat i massa saker.
Mm.
Varit väldigt så här närvarande på event och sociala medier. Och sen så pratade ju vi nyligen om att en kvinna som heter Madison LaCroix, känd från den eminenta serien Southern Charm, att det blev, det var någon slags skandal om att någon påstod att de har haft en affär. Hon sa då till Page Six att han har aldrig varit fysiskt otrogen mot J-Lo, men det har absolut funnits liksom videokommunikation.
Mm. Mm.
Och sen finns det även någon Playboy-modell som har sagt till The Sun att A-Rod skickat opassande meddelanden precis innan han friade till J-Lo om angående trekanter.
Mm.
Och även en MLB-spelare. Vad står de bokstäverna?
MLB? Det har jag aldrig hört talas om.
Det är någon liga eller
MLB. Har du läst rätt?
Jag tror det.
Det är baseball.
Ja.
Ja. Major League Baseball.
Just det.
Ja. Välkommen till Sportpodden med Max och Michelle.
En MLB-spelare anklagat i
Nu sa du MLB.
Det vet jag däremot.
Den vet vi.
Den referensen tar vi.
Gud, förlåt. Såg du att MLB var med i The Masked Singer UK? Och att
Nej, men det är jag verkligen tänker
mig. Första gången.
Nej, kände de igen hennes röst direkt? Mel B är ju då Scary Spice.
Du ska få höra.
En MLB-spelare som anklagade A-Rod för att vara otrogen mot J-Lo med hans egen exfru. Så det har ju varit, rumors have been percolating.
Ja, ja, ja.
Och det är som sagt, kollar man honom i ögonen så ser man the man's been cheating.
Nej, men han är så sliskig.
Och det har att göra med att han har väldigt mycket foundation och botox. Men det är en tomhet i blicken. Jag tror till och med att det här är ett av de första paren vi pratar, typ andra avsnitten eller någonting, imiterar jag A-Rod.
Mm-hmm.
Och säger att jag är skeptisk till honom.
Mm-hmm.
Och nu kom det ut, jag vet faktiskt inte om det var People eller vilken tidning det var som kom ut med att de har gjort slut. Och sen kort därefter kom det ut att de faktiskt inte alls har gjort slut, att de fortfarande är ett par. Och då via Dumois, och jag har även sett andra kommentarer, diverse Facebookgrupper och kommentarsfält där alla säger att det inte alls är så att de fortfarande är ihop, utan det handlar om att när den här läckan hände om att de har gjort slut så hamnade allt fokus på att A-Rod har varit otrogen med den här Southern Charm-kvinnan och att hela den historien, det var bara ovärdigt en stjärna som J-Lo, att om det är någonting han är skyldig henne så är det en värdig breakup. Inte att hon i flera års tid har blivit lurad av stolpskottet A-Rod.
Också verkligen igen en bekräftelse på att snubbar är dum i huvudet.
Ja, men det sa vi förra gången.
Jag vet, och jag står fast vid det. Jag fattar inte det.
Nej, men alltså, hur man är otrogen mot Jennifer Lopez.
Vad annars kan du leta efter?
Nej, men...
I don't get it.
Nej, honey.
I'm confused.
Nobody understands.
Confusion.
Men jag har tagit på mig att sammanfatta Jennifer Lopez datinghistorik.
Oh my god. Är du med nu?
Ja, jag är du.
Får jag en tidslinje?
Jag förstår, alltså för att jag har länge fascinerats av hennes datinghistorik, för att den är konstig, Max.
Ta mig igenom det.
Vi börjar vid 97. Mellan 1997 och 98. Det här var ju då hon började bli en stjärna. Hon var ju med i Selena-filmen.
Har hon fuckat Mariah Carey ännu, eller kommer det efter?
Efter, när hon är en stjärna. Det här var liksom precis när hon var ny. Då var hon gift med en servitör som heter Ojani Noah.
Okay.
Hon var gift med honom. Sa jag ihop?
Nej, du sa gift.
Ja, var bra, då sa jag rätt.
Ja.
Efter skilsmässan var det massa drama, för att jag antar att de blev ihop typ när hon inte var känd. Och när de skildes så var hon liksom ett stjärnskott. Och efter skilsmässan,
det är klart att man var... dumpar varandra då.
Ja, hon gjorde helt rätt. Men han skrev en bok om hur det var att vara gift med henne, som hon stämde honom för. Och sen hade han någon slags heminspelad sexfilm från deras honeymoon, som det fortfarande är någon slags rättegång över.
Okay.
Men sen, tack och lov, blev hon ihop med P. Diddy och var just då i liksom iconic couple ett litet tag. Sen blev hon ihop med bakgrundsdansaren Chris Judd i ett år. Som många poptjejer, de gillar att sina bakgrundsdansare.
Men jag tänker att det är allt simulerande sex de har på scenen.
Ja, men det här har vi nämnt innan, att det är alltid kvinnliga poptjejer som blir ihop med sina bakgrundsdansare. Manliga popstjärnor eller artister, de ligger säkert med sina dansare, men de blir inte aldrig ihop med dem, utan de blir ihop med supermodeller. Det är någonting som pågår där. Sen gick hon in i sitt kanske mest kända power couple, iconic, alltså Ben Affleck. Han är singel nu för övrigt. Och Max, jag hade offrat min högra arm, vänstra fot, vänstra hjärnhalva, för att Ben och J-Lo skulle bli ihop igen.
Tänk, så kanske de redan har börjat träffas igen.
Nej, men alltså, jag hade gjort vad som helst för det. Jag hade gjort vad som helst. Ta båda hjärnhalvorna.
Wow.
Nej men
nu är det kortslutning här.
Det hade varit otroligt.
Fast han är inte lika väl bevarad som hon ju.
Nej, men hon kommer inte hitta en man som är lika väl bevarad som hon.
Sant. Jo, hon hade A-Rod.
Är han väl bevarad?
Men han är bevarad, han är mumifierad innan han har dött.
Vad pratar vi om? Ben Affleck. De förlovade sig 2002. De gifte sig aldrig.
Nej.
De gjorde slut 2004. J-Lo beskriver det som hennes första riktiga heartbreak.
Oj.
Kort efter det blev hon ihop med the top selling salsa artist of all time, Mark Anthony.
Jag älskar Mark Anthony.
Ja, du.
Så sexig. Nej, men det där för mig är ett power couple.
Jag känner ingenting inför Mark Anthony.
Hon är väl barn med Mark Anthony?
De har tvillingar.
Hur gamla är de?
De är typ, låt mig gissa, 11, 12, 13.
Så olagliga, okej.
Okay. Nej, men hon har sagt, hon beskrev förhållandet med Mark Anthony efterhand som ett försök till att läka sina sår efter Ben Affleck.
Jag är alla mina förhållanden.
Hon gjorde alltså slut med Ben i januari 2004 och gifte sig med Mark Anthony i juni 2004. Så det var...
Wow.
Det gick snabbt.
Det gick snabbt.
Men det höll ändå ett tag. De fick tvillingar som sagt, som 13 år idag. Och så skilde de sig 2011. Sen blev hon ihop med sin bakgrundsdansare Casper Smart i två år. Han är 18 år yngre. Googla Casper Smart och berätta för mig om han är värdig en Jennifer Lopez.
Men jag för mig att jag tyckte att han var snygg.
Ja, jag kan tänka mig att du kan se the sex appeal, men är han värdig en Jennifer Lopez?
Vad ofta du inte tycker att han är värdig henne? Jag tycker att det känns...
Tycker han var jätte...
Men jag kommer ihåg det här, jag ville ligga med honom. Jam, jam, jam.
Jag minns att jag alltid var chockad över...
Jam, jam, jam.
alltid chockad över det paret. Och även, men som sagt, som när Britney Spears blev ihop med sin dansare, som när Ariana Grande blev ihop med sin dansare, som jag tror även Mariah Carey. Alltså, I understand.
Men
jag hade också blivit ihop med prick alla mina bakgrundsdansare. Jag hade faktiskt inte dejtat en enda person som inte är dansare.
Nej.
Jag vill bara, I want more for my girls.
Fattar.
I alla fall, kort efter det så började jag dejta A-Rod. Så det går snabbt mellan varje förhållande.
Så vi gick alltså från bakgrundsdansare smart till A-Rod. Okej.
Och då
man
är ni i det här power couple där det är väldigt
mellan
konstant.
A-Rod och smart.
Vad?
The face.
Nej.
Lite. Ser inte du det?
Nej.
Nej.
Det är bara någonting med hennes datingliv som det känns som att hon är och det hon pratar om, hon är liksom en romantiker. Hon är liksom en förhållande tjej.
Det är väl därför hon lägger så mycket pengar på ljus.
Just det, det pratar vi om i något avsnitt. Att hennes ljusbudget är helt sjuk.
Den är helt absurd.
Hon spenderar så mycket pengar på ljus. Ja, det är väl där.
Det låter väl som en romantiker.
Ja, verkligen. Ah, jag vill inget heller än att hon blir ihop med Ben Affleck. Honestly, vem som helst. Jag vet inte varför, men jag är strongly opposed till att legender blir ihop med sina bakgrundsdansare.
Jag kommer inte uttala mig om vem jag tycker hon ska bli ihop med, för att jag blir alltid avrättad i den här podden när jag pratar om tips på förhållande.
Du hade sagt så här, Orup eller något.
Orup är lite sexigt. Har du läst Selena Gomez Vogue-intervju?
Nej.
Nej,
nej, inte.
Nej. Jag vill komma ut som Sveriges mest ambivalenta Selena Gomez-fan.
Men det tror jag att vi båda har kommit ut som.
Ena gången besatt, andra
Same.
Gången skrattandes.
Same.
Det är svårt alltså. Jag kan liksom inte riktigt greppa henne. Jag kan inte greppa hennes persona.
Nej.
Eller hennes musikaliska talang.
Nej.
För den delen
heller. Eller skådespelartalang. Förstår mig inte på något
Sant.
Av det.
Nej. Och tydligen är det inte bara vi.
Nej.
Därför att i Vogue-intervjun så säger hon nämligen själv: det är svårt att fortsätta göra musik när folk inte direkt tar en seriöst. Vi. Jag har haft stunder när jag tänkt, vad är poängen? Varför fortsätter jag göra detta? Kul att hon har lyssnat på podden. Och vet du vad? Jag känner mig rätt skyldig efter att ha läst den här artikeln. Mm. Alltså inte att hon säger Max Lysell.
Nej.
Du är så här. Men internetpersoner som kollektiv. Känns som att de har varit i samma hörna som du och jag. Mm. Har inte riktigt kunnat greppa henne. Att Selena Gomez aldrig lyckats med ett av de viktigaste dragen dock, tror jag vi har som anledning här. Och det är att hon aldrig har pilat till bögarna.
Max, det här sa jag till dig en gång. Och du bara, nej, bögarna älskar henne. Och jag bara, nej, hon har inte blivit en gay icon.
Nej, jag vet. Jag tar tillbaka det.
Ja, tack, tack.
Jag tar tillbaka det.
Det förstörde min självbild som någon som förstår mig på liksom gay icon-konceptet. Och dragningskraften det har i en.
Jag har ransakat detta.
Thank you.
Varsågod, varsågod. Men dock att jag ger dig det, men jag kan samtidigt inte förstå varför inte. Jag förstår liksom inte hur det gick snett.
Nej.
Jag förstår inte varför hon inte blev det. Jag förstår inte varför
jag vill väldigt gärna veta
hennes
tankar kring det.
Likeability rate är inte så bra.
Samtidigt som hon var den mest följda personen på Instagram.
Exakt.
I flera år fram tills typ Ariana Grande och Dwayne The Rock Johnson tog över.
Precis.
Så hon är ju också en av de mest älskade.
Ja.
Och alltså, hon har köpt sina följare, vilket TBH hade inte förvånat mig.
Nu blev lite aggressiv mot Selena Gomez här, va?
Men det var ju många artister där.
Selena-naders som blir arga på. Vad är det de kallas?
Och så säger Selena-naders. De är ändå inte så aktiva. Or are
Nej.
They? Don't come for me.
De är alltid hånade på Twitter när de uttalar sig.
Är det sant?
Det är typ en av mina favoritunderhållningar när det är typ såhär, det är någon annan artist och så är det någon Selena-nader som kommer in och så är det någon som bara shut up. Och de bara, okej. Det är den svagaste fanbasen vi har. Men förlåt. Men jag läser i alla fall den här artikeln och tänker liksom, fan. För att jag tyckte att det var fake när hon var executive producer för 30 Reasons Why. utan att ha en backup till varför jag tyckte det. Men det var bara därför, min känsla.
Nej, men därför man sätter stämpeln executive producer på vem som helst för att marknadsföra en film. Man behöver liksom inte lyfta ett finger för att få den titeln.
Exakt.
Sen finns det säkert folk som lyfter ett finger, men överlag måste man inte göra det för att få den
executive
titeln.
Nej, precis. Men när man läser den här artikeln så förstår man att hon har gått igenom väldigt mycket som kan gå att relatera till den tv-serien. Så jag förstår att det var ett passion project för henne. Och samma hela den här grejen med Rare sminkmärket. Det skapade hon ju då för... Låt mig prata om här, jag tar den igen. Men samma med Rare sminkmärket. Men det jag vill landa i här är att det kanske är just där vi har problemet. Därför att när hon pratar vidare i intervjun, det som 30 Reasons Why och Rare-grejen, så pratar hon om att ja, men hon vill växa och hon vill få verktyg att växa och lära sig mer och kunna använda sin plattform för att hon inser att hon är privilegierad och hon kommer från humble backgrounds. Och vill man vara ärlig och belysa att alla ska få vara som de är själva utan fakeness, ja, då kanske inte kapitalism och ett nytt sminkmärke.
Nej, det känns helt fel.
Ger det den typen av cred som jag vill säga att hon förtjänar. Därför att det hon gör, alltså bakom rampljuset, är väldigt mycket. Så det var en väldigt givande intervju på det sättet. Och hon pratade väldigt mycket om sin struggle med lupus och att hon opererades och att hon var väldigt sjuk och kämpade för sitt liv. Liksom. Och hela det offentliga uppbrottet med
Justin Bieber
och så vidare. Och så vidare. Men sen så landar vi ju lite jobbigare saker. Till exempel att hon säger att hon aldrig har röstat. Och då säger hon, quote, antingen så brydde jag mig inte eller så förstår jag inte riktigt hur viktigt det är vem som styr landet. Och det är riktigt läskigt
men
att inse.
Hon var väl ganska politiskt uttalad
hon
senaste
blev det.
Valet.
Precis, så 2020 var första gången hon röstade.
Same.
Och då har jag skrivit, ja Selina, grattis till insikten att politik betyder något. Kanske du borde ta ett snack med henne, Michelle. Har jag lagt in här.
Sverige Selena Gomez.
Absolut, likheten är slående. Men jag tyckte att delen, hon pratade väldigt mycket om social media. Och hon har inte varit på internet på 3 år.
Förlåt, hon, vem är det som lägger upp alla hennes? Hon har ju skaffat Facebook cooking show.
Är du redo? Hon skickar bilder och text till sin
Britney
assistent.
Spears. Som Britney Spears.
Som loggar in och lägger ut allting. Och nyheter får hon från, citat, en äldre kvinna som jag är nära vän med. Slutcitat.
Gud, men alltså hon är ju knäckt koden. Det är som man borde leva för alltså, sin egna psykiska hälsas skull.
Alltså Michelle, jag är avundsjuk. Alltså det här låter fan fucking tastiskt.
Men jag har ju pratat om det innan. Jag älskar ju sociala medier. I love my pod and my blog
100%, 100%.
And my Instagram feed and my Twitter.
Absolut.
Men om man mår dåligt av sociala medier, hade jag varit känd så hade jag absolut bara velat få nyheter via en gammal kvinna jag känner.
Visst. Och jag ser inte att jag kommit till samma insikt, men för henne så var det att hon vaknade en morgon på Instagram, låg hon och scrollade. Och då tänkte hon, citat, att hon var trött på att se andra människors liv. Och jag bara, vet du vad? Same. Så där och då hoppade hon alltså av cirkusen som är social media och kände tydligen direkt instant freedom. Avundsjuk, säger jag. The kicker från själva intervjun är ju ändå rubriken som alla har sett vid det här laget. Att hon är redo att släppa ett till album och sen kommer hon tacka för sig. Och gå i pension. För att hon vill fokusera på, är du redo? Skådesyrke.
Men det har vi sagt innan. Ja, när hon uppträdde på förra eller om det var VMAs eller Grammys. Så jag bara, varför satsar hon på musiken? Hon borde satsa på skådespeleriet istället.
Handen på hjärtat så kan jag inte säga att senaste filmen jag såg med henne var så bra. Det var ju Woody kaoset filmen. Som var A Rainy Day in New York med Timothée Zachary. Du tyckte den var bra?
Timothée Zachary. Jag tyckte hennes skådespeleri var helt okej.
Vad kul, du precis skrattade åt ditt egna.
Jag vet, jag blev glad över att du fått spridning.
Jag kan inte säga att jag tyckte att det var den bästa insatsen som skådis, men jag filar faktiskt manuset. Manuset var ju horribelt.
Ja,
Det var
Gud, jag följde djupt in i ett Woody Allen-hål i förrgår kväll.
Nej, men alltså, jag
och kollade
det ofta.
På, inte som i hans filmer, för de älskar vi båda två tyvärr. Mm. Utan jag ville se intervjuer där hans fru pratar.
Ah.
För att han var ju då gift med en kvinna som hade ett adoptiv barn som han träffade första gången när hon var 10 år. Och sen så blev de typ ihop när hon var tonåring. Han skilde sig obviously från hennes mamma. Och
alltså de träffades ju
när hon var 10. Och de är fortfarande gifta. Och jag är bara, jag vill ta reda på hur hon är liksom personlighetsmässigt.
Vad har du kommit fram till?
Och det finns några videoklipp från när de är på semester i Venedig. Mm. Och hon verkar väldigt så här, du vet en sån person som lite så här bara upprepar. Om han pratar på och hon är så här bara lugn och lite upprepar det han säger. Och hon verkar väldigt lugn och följsam. Men jag vet inte, det känns också tråkig slutsats. Eller det är klart att det var väl den typen av beteende man letar efter när man försöker förstå sig på hennes personlighet.
So you can have this bathroom.
Right, thank you.
And I'm going to have the one in the other room. You know, the other room may have a double bed in it.
Oh, really?
Yeah, I mean, and I won't slide into the cracks. Oh, is it two beds? It's two beds.
It's two beds.
Two beds pushed together, right?
Yeah.
Hmm. It's a concept they haven't gotten used to here. And now, a ritual as old as the city itself. I give out my laundry.
Okay.
I give them specific instructions so they know what to violate.
Here, you can just write it on this.
Oh, okay, yes. My name, no starch, and do we want it back with holes in it, or do you want it the way we send it in?
Remember, you're not signing an autograph.
All right, I'll write it more clearly.
Is it this one or this one?
No, that's the dusting lady. That's okay. The maid. Okay. The little drawings are confusing, you know. The one with the knife in her hand is the one not depressed.
Men jag har också stalkat hans barn. De älskar honom och säger att det här är liksom the strongest love they've ever seen mellan deras föräldrar.
Sen är det väl en som inte håller med som är på mammans sida. För att mamman har ju försökt
stämma. Ja, just det, han har ju jättemånga barn. Men jag menar deras två gemensamma barn. Men av de andra barnen som de påstår att han absolut är pedofil.
Precis.
Tillbaka till Selena Gomez.
Tack för summeringen av Woody Allen. En av våra största problematiska män vi har. Som man ändå tyvärr stöttar kulturmässigt. Genom att titta på hans filmer.
Men vet du vad jag tänker apropå det här med att hon inte är gay-icon- och varför folk inte tar henne på allvar. Mm-hmm. Alltså det är inte så komplicerat. Hon är inte bra på att sjunga eller dansa.
Nej.
Och det är lite det som är att vara en artist.
Ja, alltså det är väl lite så här att kritiken har skrivit sig själv när hon har varit så dålig.
Nej, men hon är ju dålig live.
Ja.
Och hon skriver inte låta själv, utan hon kanske är med som co-writer på några, men de flesta köper hon in. Mm. Och det är inte som att hon har speciellt intressant stil, som jag tänker typ Rihanna som också köper in låtar av andra. Rihanna är ändå mer av en curator. De kurerar liksom en samling låtar och en estetik och ett sound som är trendigt just nu. Det är Rihannas styrka. Mm. Selena har inte ens det. Så det
hon
inte...
hade ju den när hon samarbetade med Petra Collins, men det har vi pratat om innan också. Men då var det ju inte hennes egna estetik.
Okej, hon hade ett par photoshoots med en fotograf som var nice. Men
alltså nej, alltså hela den eran var henne.
Hade Petra Collins även inflytande på vilka
all
låtar
musik,
hon valde?
All musikvideo och uppträdandena. Så hon var creative director för hela den
eran. Men det var ju också hennes bästa, starkaste era typ.
Ja, det var det. Ja. Men har du lyssnat på hennes spanska EP?
Ja, den var så tråkig.
Tråkigt, för jag tyckte om The Visuals. Jag tyckte hon var tillbaka.
Att hon kopierade The Visuals rakt av från Rosalía. I'm not gonna let that one slide.
Just gonna leave that one in the air.
Tack. Jag är här för att prata om the aftermath av Meghan och Harrys intervju med Oprah.
Jag menar alla memes på Oprah.
Det är ens det. Were you silent?
Or were you silenced?
Dels det, och Twitters reaktioner har jag faktiskt verkligen inkluderat i det här segmentet. Men också en egen liten feministisk rant som sig bör.
Först innan du tar oss igenom allt detta. Tror du att Meghan kommer spela sig själv i The Crown?
Oj, det hade varit otroligt. Oj, oj, oj.
Du.
Oj.
Jag kan inte släppa den tanken.
Oj, oj. Det måste vara så.
Det måste vara så. Sinnes. Ikoniskt.
Aj, verkligen.
Okej, okay. Go ahead med din rant.
Nej, men jag har vissa personers take på det här.
Mm-hmm.
Har varit att hon var så här naiv och det är inte synd om henne och hon
du vet om att du själv också sa att hon var lite naiv.
Ja, precis.
Ja. Mm.
Vi själva sa att hon var naiv och jag håller med, hon var naiv. Men att naiv inte är anledning nog att man inte tar en persons känslor på allvar.
Nej.
Och ja, hon var naiv. Men om det är något jag lärt mig under mina 26 vintrar på
Tellus,
detta jordklot, så är att många institutioner och arbetsplatser är ganska oorganiserade och toxic.
Sant.
Jag har så många vänner som jobbar på stora, väletablerade, till ytan välorganiserade företag, men det är alltid kaos bakom kulisserna. Och de känner sig extremt maktlösa och frustrerande. Och de ber om hjälp från HR. Men det är så mycket politik på arbetsplatsen att de i slutändan aldrig får hjälp. Och utöver det har många av dem, framförallt manliga kollegor och chefer, som på subtila sätt avfärdar dem eller förminskar dem. Om de aldrig upplevt det här själv eller haft en närstående som upplevt det, då kan jag liksom bara säga grattis.
Mm.
Skönt för er. Men faktum är att det här är någonting som pågår i samhället. Och att inte ta Megan på allvar är att inte heller ta det här samhällsproblemet på allvar.
Mm.
Ska det behöva bli en hashtag för att folk ska inse hur underliggande subtilt förtryck ser ut? Hur vi gör för att kvinnor känner sig disenfranchised, alltså att vi tar ifrån dem rösten och deras självkänsla på arbetsplatsen. Jag vet att Megans fall handlar om mer än bara en arbetsplats.
Men det är också viktigt att komma ihåg att det är en arbetsplats.
Det är en arbetsplats, en institution som har fastnat i, och det är också hennes, det blir liksom hennes hem och hennes familj och hennes vänner, så det är liksom på en extrem nivå. Så att det har ju gemensamma nämnare.
Det låter som ett startup med rötter i historien.
Ja, nej, men det är så, det jag kände när jag såg intervjun. Det jag tog med mig när jag såg hennes hjälplöshet och frustration i att hon inte fått hjälp i hennes ögon i den här intervjun. Och sen dess när vi hade kollat färdigt på det, så har jag hört folks reaktioner är att hon så här, gud vad naiv hon var, hon får skylla sig själv, och she knew what she signed up for. Och jag blev väldigt frustrerad av det, för att jag ser något helt annat när jag kollar på intervjun. Jag blir så himla irriterad på folk som påstår sig vara emot rasism, för kvinnofrågor och för frågor om psykisk ohälsa. Men när det väl kommer till kritan och saker sker som är en direkt konsekvens av rasism, kvinnohat och stigma mot psykisk hälsa, då tar man helt plötsligt ståndpunkten att man inte tror henne, att hon är dramatisk och får skylla sig själv. När det kommer till, jag ser liksom en koppling mellan att mordhoten som till exempel Bianca Ingrosso får till hur Britney blev trakasserad och behandlad av underhållningsindustrin, hur prinsessan Dianas narrativ blev manipulerat av pressen, och nu även Meghan Markle. Det är liksom, ja, alla de här tjejerna är superprivilegierade personer, och därför ter sig kvinnohat de möter i samhället annorlunda från oss andra, och därför är det lätt att avfärda det som gnäll.
Fast alltså, förlåt mig, men det är ändå typ så här, jag kan fatta den kritiken som folk har, ja men det är så här million dollar talking with billion dollar, bla 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 bla. Men vi snackar om en person som tappade sitt, hon fick inte lov att ha sitt pass, hon fick inte lov att träffa folk när hon ville träffa dem, hon var konstant kontrollerad när hon pratade med folk.
Låter ju som Britney.
Ja, alltså det är klart att man får klaga.
Ja, nej, men verkligen, man kan avfärda alla rop på hjälp från privilegierade kvinnor som gnäll.
Just det.
Om man vill.
Ja.
Men det känns som att det vi har gjort med den allmänna diskursen om psykisk ohälsa och kvinnofrågan de senaste åren är, vi har moved past that. Vi är inte på den nivån av prinsessan Diana som kastade sig ner för trappor för att få någon, som ett rop på hjälp. Vi förstår komplexiteten i för psykisk ohälsa, ja, men och de här frågorna. Ja, och att vara beroende av sin omgivning och huruvida omgivningen kan eller inte kan hjälpa dem. Ja, man kan liksom inte förtjäna rätten att bli tagen på allvar genom att vara tillräckligt likable eller icke-naiv. Det spelar ingen roll hur naiv man är. Man förtjänar liksom aldrig det. Jag såg en tweet där det stod: "It's mad how the world can't handle the simple act of a woman saying this is what happened to me."
Mm.
Och det känns som sagt återkommande från flera kända kvinnor väldigt ofta, att vi liksom aldrig tar det på allvar förrän de typ tar livet av sig eller dör, och vi ser tillbaka på någon slags biopic 20 år senare och bara, gud vad sjukt samhället var.
För att också säga, det är inte som att hon blev ihop med Harry för att hon hade en vision om att hon skulle förändra kungahuset. Alltså, för då kan jag fatta att man kan använda narrativet naivt.
Ja, men alltså, jag tycker att hon var naiv. Ja, alltså det är sjukt att hon inte fattade hur kungahuset fungerade.
Ja, jo.
Och bara, vad har den här familjen för historia av rasism? Och hur kommer det påverka mig? Och hur ser den brittiska pressen ut? Mm. Hon hade ju faktiskt vänner, brittiska vänner, som sa "they will eat you alive" när hon berättade att hon var ihop med Harry. Men som sagt, att vara naiv är inte anledning nog att inte bli tagen på allvar. Nej. Och liksom att vi lyssnar på hennes historia och förstår konsekvenserna av det hon har varit med om. Och sen nu vidare till nästa del av ämnet.
Ja.
Känns inte som att vi talade tillräckligt mycket om hur sjukt det är att kungahuset investigerar anklagelser om att Meghan
investigerar.
That's not a word. What's the word? Investigate.
Utreder.
Thank you.
Investigera. Absolut.
Det är också så här röda prickar under det ordet. Jag brydde mig inte. Väldigt ofta när jag skriver saker och jag får röda prickar under ordet i mitt Word-dokument, så blir det så himla, jag bara, it is a word.
Du bara, jag är övertygad om
att
det
är. Jag kommer liksom inte,
jag kommer inte låta detta påverka mig.
Jag skrev ner dig på mitt tangentbord, så då är det ett ord. Det är liksom,
det är sjukt att de har utrett .. Fortsätt.
De utrett anklagelser om att Meghan mobbade sin personal men sopade pedofilanklagelser mot prins Andrew under mattan.
Alltså, jag tror anledningen till att jag inte pratade så mycket om det, nej, är för att jag bara
alltså, förra avsnittet vi skrev till varandra efteråt och bara, tog vi upp det här tillräckligt mycket, för det är så
alltså
sjukt.
Vi nämnde ju det typ i förbifarten och ja, det är helt sjukt. Men alltså, nu kommer jag säga någonting. Det är alltså anledningen till att jag inte fastnar vid det är att jag inte är förvånad.
Nej, precis.
Alltså, det är verkligen så här, okej, tyckte ni det var konstigt? Kul.
Nu kommer jag även citera en tweet.
Kör.
"Hear me out. Instead of Meghan, we interview Prince Andrew, and instead of Oprah, it's the police."
Wow.
That's a good one.
Fyndigt.
Nästa punkt.
Ja.
Inom ämnet. Kungahusets reaktioner.
Ja.
2 dagar efter intervjun så delade drottningen ett meddelande om att hon beklagar att Meghan och Harry har mått dåligt de senaste åren. Hon kommit upp det här privat med familjen. Det var så här väldigt anonym men helt okej statement.
Du?
Nej, men whatever. Liksom, vad
jag tyckte ändå det var...
Ja, fint. Bra. Eller något. Och sen någon dag efter det skulle Kate och William besöka en skola som ju var planerat i förhand.
Ja.
Och det är klart att då pressen står utanför den här skolan. Och de fick såklart frågor av pressen. Och jag antar William kände något slags behov av att uttala sig.
Mm.
Och
sa,
"We are very much not a racist family."
Sir, have you spoken to your brother since the interview?
No, I haven't spoken yet, but I will do.
And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir?
I'm very much not a racist family.
Absolut. Det är ju det vita människor brukar säga när de har betett sig rasistiskt.
Nej, men också, av alla familjer.
Se det.
Att han var tvungen att använda sig av uttrycket family också, för det är ju också så här...
Du kan bara säga att du inte är det, gubben. Men vi har också bilder på när du blir buren av svarta. Så att...
ja, nej, men efter det så blev ju... Det är inte svårt att hitta kvitton på rasism i den släkten. Det är,
vad menar du?
Man kan liksom hitta bilder på när de poserar tillsammans med Hitler.
Jag förstår inte, vad menar du? Fast obs.
Mm-hmm.
Så att bilden på Harry, den när han är utklädd till en nazist.
Harry klädde sig till en nazist på en maskerad någon gång i hans tonår.
Så ska vi bara lämna den. Där då, ja.
Ja.
Men man kan ju faktiskt förändras.
Nej men det kan man faktiskt. Ja. Men det är bara så här klumpigt. We're very much not a racist family. Det är liksom, Twitter gick ju varmt då också.
Ja.
Och det var någon som skrev... they only murdered, brutalized, dehumanized and colonized black people in Bahamas, Belize, Barbados, Jamaica, Kenya, Sudan, Botswana, Egypt, Somalia, Uganda, Nigeria, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Tanzania and Grenada. So,
just det.
There are receipts. Så att säga. Ja, det blir bara överlag intressant att se hur de ska ta sig ur det här.
Ja, jag tror ju att de kommer överleva det.
Ja, om det är någon som kommer överleva rasism
så är det kungafamiljen.
Det brittiska kungahuset. Ja. They've been through it.
Ja.
Så att säga. Sista punkten på min agenda.
Mm-hmm.
Piers Morgan.
Mm. Jag kommer säga en extremt kontroversiell åsikt.
Vad?
Jag tycker det är synd att han slutar.
Varför?
Därför att jag har konsumerat så oerhört många intervjuer när han har varit rakt av dum i huvudet. Men det har lett till så iconic moments med folk som
han är memeable.
Alltså han är så jävla memeable. Men det är också typ så här, min absolut favorit är när han har en debatt med en, men hon, de brukar bjuda in henne för att hon är vänster, alltså hon är kommunist.
Mm-hmm.
Och de pratar om Obama versus Trump.
Tell you what I do, Ash, I go and check out some basic facts about your hero Obama.
He's not my hero. I'm a communist, you idiot.
You didn't plan any protests against him, did you?
To make up for your own incompetence as a journalist.
Sorry.
You didn't hold Trump adequately to account when you interviewed him.
Yes, I did.
You didn't think that climate change was important
Trump,
enough to bring up.
I held Trump very well to account on a number of issues.
It's embarrassing.
Well, it may be
and
embarrassing.
And instead what you've done, instead what you've
you,
done,
Ash, but actually,
is straw man to a guest, put words in my mouth.
What I try and be
and
with,
you've deflected
yes,
from the
you.
Actual argument at hand.
What I try and do is be fair about Trump. What you do
and to no one
is
else.
Be relentlessly anti-Trump and relentlessly pro-somebody like Obama.
I'm not pro-Obama. I've been a critic of Obama. I'm a critic of the Democratic Party. Because I'm literally a communist.
Iconic. Du hade liksom aldrig fått fram den typen av aggression från en gäst utan honom.
Mm.
Alltså han drar fram, du vet
det
här.
Jag tycker det var toppen att han slutade.
Mm.
Men han kommer säkert fortsätta på vilket program som, alltså han har ju säkert ett nytt jobb runt hörnet.
Men det är så säker på det.
Piers Morgan, vad har vi på honom?
Nej men Piers Morgan är ju då programledare för Good Morning Britain och har gjort andra program tidigare, men han är även känd för att ha dejtat Meghan Markle en kväll.
Mm, precis.
Och blivit stood up så
nej, men han är ju väldigt konservativ, säger väldigt så provocerande saker.
Ja.
Och han har varit en av ingått i den här brittiska pressen som har sagt saker som är rasistiska och misogyna liksom underliggande. Och han fick nu så mycket kritik för saker han sagt om Meghan att han i direktsändning antar jag bara lämnar studion.
Han fick kritik av en kollega.
Precis.
Och saken i hela konceptet bakom den morgon-tv-grejen är att ingen tycker om honom, men ingen säger någonting.
Mm.
Och det här var första gången som någon bara
äntligen
heads up.
Mm.
Du är dum i huvudet.
Precis, och de fick även in jättemånga brev, klagomål om...
Nej, men det är också för att saken är den att sluta. Det är en grej att ha idiotiska åsikter, men han har ju haft en slags personlig vendetta mot Meghan Markle och liksom drivit den till absurditet. Det är liksom en grej att vara en dum, konservativ, tappad jävel. Mm. Men han har ju då, efter att han känner att han blev studdad av Meghan Markle.
Så, de typ följde varandra på Twitter för några år sedan. Hon... Enligt honom, det här är hans version av historien.
Ja, det är hans version.
Hon hörde av sig till honom när hon var in town i London, antar jag.
Mm.
Och så gick de ut och åt middag ihop eller drack en öl. Och sen gick hon vidare på en fest och det var på den festen hon träffade Harry.
Exakt.
Det är hans version av historien.
Mm.
enligt, alltså det här var tydligen efter hon hade skilt sig med sin första man eller något sånt. Så i tidslinjen så kan vi ju se att Piers Morgan var gift med sin fru fortfarande.
Ja, så det är kul att han vill berätta den historien om och om igen.
Och det var också så här, var det verkligen en dejt?
Mm.
Var det verkligen hon som hörde av sig till dig? Mm. Det är mycket som man hade velat
faktakolla där.
Men han var kär i Meghan, she stood him up, blev ihop med en prins istället, och sen dess har han fört, precis som du säger, en personlig vendetta mot henne som nu har fått honom att storma ut ur studion i livesändning. And och we love to see it.
Ja, gud, jag tyckte det var fantastiskt.
Ja, nu hoppas jag att vi inte kommer behöva prata om Meghan och Harry förrän Meghan and me, the crown.
Ja.
Fast grejen med Chloe är att hon använder sig av ansiktsredigeringsappar även i video.
Ja.
Och att hon är väldigt öppen med att hon gör det.
Ja.
Jag minns en kommentar med någon som bara, can you just post a picture without a filter or facetune? Hon bara, no, sorry, I don't do those. Mm. Och jag tycker det är väldigt roligt att hon verkligen
står för det.
Står för att hon redigerar sina bilder jättemycket.
Men Michelle, är inte det ett konstprojekt?
Ja, det känns verkligen
som de här... Har inte hon typ bara knäckt? Hon bara, varför jag skyldig er att ge er en riktig bild på mig? När allt jag har gett er i hela mitt jävla liv är någon slags reality show där jag från början var rätt så äkta och sen blev mer och mer tillgjort.
Fluktuerar mellan verkligheten och fejkat. Ja. Men, vem ställer kraven på att Instagram måste vara på riktigt?
Ingen.
Det är jättekonstigt krav. Det är inte mycket bättre att vi ställer kraven på oss själva att ta Instagram med en nypa salt.
Ja, eller så här...
Take a look in at the man in the mirror, så att säga.
Verkligen. Vad förväntar ni er? Alltså ni kommer aldrig se ut som rika människor anyways på Instagram. Kan ni sluta? Kan ni bara sluta? Tro att, att någon kommer kunna det? Det kan vi inte. Det är omöjligt.
Nej, faktiskt. Ja, det finns inget jag vill veta heller än liksom på riktigt vad Chloe har gått igenom för ingrepp för att se ut som hon gör idag.
Alltså jag vill jättegärna veta.
Men jag tycker inte hon ska sluta. Jag tycker inte hon har en skyldighet till att sluta. Men... för egen så här underhållnings skull vill jag väldigt gärna veta. Because it's fascinating. Nej, men jag ville prata om, apropå Chloe, att jag hade en väldigt trevlig interaktion med my new best friend, friend of the show, TrueThompson.angel. Ett Instagram-fankonto till True Thompson. Då de berättar att... Nej, men det är intressant för att Chloe och Tristan brukar kolla på deras Instagram stories ganska ofta. Vilket jag bara, gud vad sjukt att de interagerar med sina fankonton så mycket. Och att de själva är chockade över att det är så lätt att få tag på de här personerna. Mm. Vilket jag håller med om.
Mm.
Det känns så långt bort, men de är ju verkligen
bara inte så långt bort.
Och att bland annat Trues nannies brukar DMa dem. Om att typ, om de lägger upp en bild på True så DMar de, hey, I took that picture. Vilket jag bara, vänta lite, vem är True's nannies? Hon har typ så här, influencer nannies.
Är det influencer nannies? Va?
Här har vi, alltså okej, hon har så här 10 000 Instagram-följare.
Uh-huh.
Vegan newborn care specialist, lactation consultant and sleep consultant.
Lactation consultant.
Yes, sir. Och så är det bara massa så här. Vad heter hon, svenska influencern, så här, mamma?
Du pratar med en bög som är 27 år gammal.
Jag, vänta, jag återkommer. Hon heter
du bara, Hanna Persson.
Nej, mamma sanningar.
Mamma sanningar.
Du har aldrig hört talas om mammasanningar innan.
Ser det ut som att jag hade kommit i kontakt med mammasanningar? Jag vet att du interagerar mycket med barnbilder på Instagram. Men jag kan berätta för dig att min recommended page är män i speedos. Rakt av, det enda jag får.
Du är liksom en influencer med 250 000 Instagram-följare.
Vad kul för henne. Vad ska jag få ut av det kontot?
Jag vet inte, så här relatable content about being a mom.
Absolut.
Nej, men jag skulle...
Min personlighet. Yeah. Yeah.
Det jag skulle säga är att deras Instagram-konton påminner mig lite om henne. Men lite mer bara så här, ja, inte riktigt samma sak. Så handfasta tips.
Men förlåt. Varför är det på spanska?
Nej, det är inte ens spanska. Det är portugisiska.
Det är portugisiska. Är det Brasil-portugil? Eller är det...
Portugais.
Portugais.
Nej, men man är ju...
Brasil-portugil!
Portugais. Här. Hon pratar portugisiska. True pratar portugisiska. Det är så sjukt. Här har vi, men det är då alltså, en mamma och en dotter som är influencer nannies. Och deras flöde ser likadant ut.
Det är det sjukaste jag varit med om. Förlåt, och de är Chloes.
Det är truth nannies.
Jag dör.
Alltså jag förstår. Det är så konstigt. Varför vill man inte ge sitt barn en så normal uppväxt som möjligt? Vill man inte anställa folk som inte är kändiskåta till sin dotter?
Det är jättekonstigt.
Men i och för sig så kan jag tänka mig att de så här... Det är faktiskt inte så mycket bilder på dem själva, utan det är mest så här infographics
och bebisar.
Men det är ändå lite konstigt.
Det är weird.
Och det är också så här opraktiskt att lära sig portugisiska. Spanska är språket som man borde lära sig i USA. Förlåt.
Alltså, jag vet inte hur jag ska hantera den här informationen. Portugis. Ah, nej. Kul. 2021 kommer gå ner på knä framför mig och kyssa mina fötter. Oj. För detta året är jag chefen. 2020 var ett billigt försök ingen var beredd på. Nu vet jag vad vi har framför oss och det är dags att kriga.
Ja.
Fin tweet, va? Mm. Jag vet inte om det är om corona eller skilsmässa. Men oavsett så har det inte åldrats så väl.
Nej.
Det är ju Armie Hammer som är poeten, tänkaren och konstnären.
Mm.
Bakom den här tweeten. Ja, jag har läst artikeln med stort A i Vanity Fair.
Same.
Och det har du också gjort. Mm. Och jag säger inte I told you so, Michelle. Men we've been new, tack vare Casey Hammer. 2/3 av det innehållet. För det är inte jättemycket nya saker.
Nej, alltså det var ju verkligen att de bara återberättade Casey Hammers bok.
Exakt. Som
Friends of the Show minns att Max citerade via en TikToker. Och jag ifrågasatte om Casey Hammer verkligen är släkt eller om det här bara är fanfiction om Armie Hammer.
Jag hade noll. Nej, men
det fanns ju inget bevis på att Casey faktiskt var släkt.
Förutom med att vi live i podden fick bekräftat att vi är en Washington Post-artikel.
En källa.
Tack så mycket.
Citerade om Casey Hammer som släkting. Men enligt Vanity Fair är hon absolut släkt.
Jag antar att de har fakta kollat lite bättre än vad jag har gjort.
Ja.
Men förutom att de då gjorde ett magiskt jobb med att knyta ihop familjehistorien, lite mindre rörigt än när jag gjorde det, om jag får säga det själv. Jag tyckte det var bra gjort av dem. Jag tycker att min live-berättelse av TikToken hade någonting. Men det var lite mer greppbart.
Du hade förmodligen läst boken. Men vad gör det när du sammanfattar en sammanfattning som är gjord via TikTok?
Här har jag skrivit vad tycker du tankar, och sen har jag bara direkt skrivit själv har jag. Så jag skiter i det.
Nej, men jag har inte så jättemånga tankar. Mer än it's the 7-foot chair for me.
Åh, gud, vi kommer till den. Själv har jag tagit med mig några citat och great. Saker som jag tyckte ändå stack ut
great.
I bruset, som var en kotisk familjehistoria om en man med ryska rötter som gjorde allt för att i dagens termer bli iconic. Nämligen Armand Hammer.
Mm.
För han var ju ändå någon form av huvudkaraktären i den här artikeln. Och det är ju då Armie Hammer är ju då hans sonsons son.
Mm.
På svenska.
Mm-hmm.
Den har jag ju kämpat med att försöka få till också.
Grandson.
Ja, långt bak. Anyways, hela situationen med att Armand hade en affär med en kvinna som han betalade via oljeföretaget.
Mm.
Men när frun blev misstänksam så fick han kvinnan att byta namn och tvingade henne att bära peruk, glasögon och sminka sig annorlunda för att förändra hennes utseende. Genom det här draget så lyckades det här förhållandet, eller affären, att överleva i över ett decennium.
Iconic.
Där hon, quote, har gått med på sexuella krav trots att de var extremt förnedrande. Och en tro om att hon skulle få ärva honom när han dog, något som då inte hände.
Nej, men sakerna man gör för män.
Saker man gör för män.
Right?
Sen har vi då Armies pappas sextron.
Ja, ja, precis.
Då har vi den då.
Det är då. Kan du förklara för mig? För det är då en tron, 7 feet. Hur mycket är det i meter?
Så bra fråga. Inte jättehögt, tror jag.
Typ lite över 2 meter hög, okay, tron.
Makes sense.
Där under är det en bur. Mm-hmm. Och sen pratar de även om en hök. Mm-hmm. Vad är kroken till för?
Jag har också funderat på detta. Och
jag har konsultat
Effis Instagram. Och hon sa att man absolut inte skulle bildgoogla detta, för det är så disturbing.
Du har DMat House of Effie.
Nej, hon la ut en, aha, okay, för att folk hade skrivit det till henne.
Vänta lite, jag kommer bildgoogla.
12 seconds later.
Det är ju då som liksom en toalettstol fast med en bur under som... Mm-hmm. Men jag fattar fortfarande inte vad... Jag behöver veta vad kroken används för. För är det någon som har ritat upp stolsituationen?
Vad fin! Hole, ja, for winky.
Or booty.
Alltså oklart vad det var man skulle ha den.
Men jag vill fortfarande förstå mig på... Nej, men vad grejen med kroken kommer för evigt vara ett mysterium.
Men sen så var det också att stolen då var målad med liksom så här the crest,
mm-hmm,
av the hammers.
Familjevapnet.
Precis. Men sen så ska du ha det här citatet som då är från, enligt Vanity Fair, en nära källa. Citat: vi kallar dessa män The Lucky Sperm Club. Aldrig åstadkommit något. De vet bara mycket om att spendera andras pengar.
Mm.
Och ja, nu tar inte jag ifrån Armie Hammer hans Golden Globe nominering för Call Me By Your Name. Men jag menar ändå att det ena förhållandet han kom, som han var i efter att han skilde sig, var ju med den här girlboss-tjejen som hade någon form av glam squad företag. Och hon själv beskrev ju honom då som urfattig. Att han levde via lånade pengar hos vänner, ja, ja, och på henne.
Alltså den här House of Effie-tjejen som är den som outade Armies kannibal kink har ju sagt att hon liksom betalade för hans Uber.
Mm-hmm.
Hon bara, I'm never gonna get over the fact that I was convinced to pay a 30-year-old man's Uber to my place.
Det som jag mest är chock över efter att ha läst den här artikeln, det är insikten att han liksom har en film kvar som ska släppas.
Just det.
Jag bara,
jag såg också det.
Jag bara, förlåt.
I en sekund tänkte jag att de kommer göra som de gjorde På spåret, då han, ni vet han, det kom ut saker om honom och de bara, fuck, vi har redan spelat in ett par avsnitt, precis, med honom. Vi måste spela om några, exakt, avsnitt och lösa situationen. Mm-hmm. Jag tänkte, kommer de kunna göra något med,
nej,
Army typ via CGI eller så här, bara redigera om hans ansikte så att han inte är så lik sig själv.
Nej, men så att filmen spelades in 2019 och jag försökte liksom tänka typ så här, hur The Executives har känt när det har spelat ut.
Mm-hmm.
För då var premiären egentligen tänkt att ha varit förra året, men så hände ju pandemin. Men en annan grej som då råkade hända innan filmen hann släppas var ju hela Armie Hammer-situationen.
De skulle bara släppt den, dropped it like,
alltså,
it's
de skulle
hot,
bara låta den gå till streaming direkt. Därför att vi båda vet att han fick hoppa av prestigeprojektet med J-Lo och filmen, om filmen, Gudfadern. Men jag hade helt missat att han ska vara med i Morden på Nilen. Och för er som inte vet vad mordet på Nilen är, så är det ju en nyinspelning av klassiska Poirot-filmen. Jag älskar kostymdrama, jag älskar brittisk bla 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 bla. Det jag skulle säga var i alla fall filmen. Alltså så här, det jag ville landa i var att det är en del av mig som bara, fy fan var med hemma, måste må piss. Därför att han var verkligen på väg att liksom göra peak sin filmkarriär.
Han hade äntligen börjat, alltså,
han hade äntligen brutit
innan,
igenom.
Innan han var med i Call Me By Your Name så skrevs det många så här roliga skämtartiklar om så här, hur många filmer kan en snygg vit man vara med i innan han får vara huvudkaraktären i någon Armie Hammer tar priset typ.
Precis. Givetvis så trodde jag att han skulle vara bög för att lyckas. Men den här filmen har i alla fall då, och det är detta jag tänker lite är varför det kanske blir lite svårt att släppa den. Eller jag vet liksom inte vad de andra känner. Men det är i alla fall huvudkaraktären är då Gal Gadot. Och sen har vi ju Russell Brand. Sen har vi Dawn French. För er som vet brittisk kultur så är det hon som gör Absolutely Fabulous. Bla bla bla. Och Margot Robbie lookaliken Emma Mackey från Sex Education.
Sex Education.
Ja. Så att det är ändå
bra.
A-movie.
Gal Gadot och Armie Hammer hade man ju velat se.
De är ju ett par.
Mm.
Så att...
Vänta, förlåt. Är det här filmen som ska komma ut eller är det den som inte spelas in?
Nej, den ska komma ut. Så att skratt på att det varit post-production där. Sitter och redigerar och inser vad fan det är de håller på med. När hans liv faller som ett korthus. Jag har kollat på trailern till den här filmen. Ser den inte. Det var allt vi hade för den här veckan.
Det var det min son.
Vill du veta vad jag har börjat följa, vad jag börjat titta på YouTube?
Snälla säg.
Jag har börjat titta på en person som heter Erik Granqvist som bygger en stuga i skogen med timmer.
Vet du, det är allt jag får upp för sponsrat innehåll på Instagram. Hela min, alltså,
att du ska gå off grid.
Reklamalgoritm är ju bara så här loppisfyndkonton. Mm. Folk som renoverar sina stugor på landet. Folk som tipsar om vintageklänningar. Alltså min Instagram är så mysig just nu, Max.
Älskar det för dig. Men du brukar ju ofta prisa dina zaddy overlords.
Precis, my corporate zaddy overlords. Precis. For keeping a lookout for my algorithms.
Helt rätt.
Nej, men de förstår. They understand me. Ingen förstår mig så bra som min Instagram-algoritm.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan.
Tack så jättemycket.
En vecka innan på Aftonbladet.
Ja, sen i vanliga fläden. Och jag är med i morgonstudion fredag morgon och pratar om Kardashians. Det är Kardashian-tema hela veckan. Så det tycker jag att ni ska lyssna på. Eller kolla på. Och... vårt Instagramkonto heter Paparazzi-podden.
Du heter It's Britney Bitch
69, understreck 69.
Ja. Och heter Mentalt Instabil. Tack så mycket för att ni lyssnar. Love you guys.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.